och välkommen till Bagaget, allt vi bär på. En podd av Järnkoll Västmanland, en del av NSP och Västmanland. Och idag ska vi prata peer support. Välkommen Sofia, du får presentera dig själv.
Ja men tack så mycket. Sofia Ekman heter jag. Jobbar som utvecklingsstrateg för Region Västmanland.
Och på länk har vi Sonny Wahlstedt. Du får också presentera dig själv.
Mm. Jag jobbar som nationell samordnare på NSP och som då står för nationell samverkan om psykisk hälsa. Som samordnare för implementering av peer support i Sverige och de verksamheter som visar intresse och vill starta peer support.
Ja, precis. Och vi ska ju börja med kanske vad är peer support? Och vad står det för de som inte har hört ordet överhuvudtaget? Vad skulle du säga, Sonny?
Ja, peer på engelska betyder jämlike och det är den betydelsen som man har kopplat den här insatsen, den här professionella kamratstödjar erfarenheten och kunskapen till ett begrepp. Så peer support kan man säga är på engelska, på svenska översatt en kamratstödjare. Vi tog också det här begreppet till en diskussion när vi sa att vi ska använda det begreppet i Sverige, men hur ska vi liksom tyda ut de här olika delarna? Och då tänkte vi att professionell egenerfaren resurs är ju ganska väl beteckning för vad det handlar om. Att man jobbar professionellt med sin egen erfarenhet. Så vi använder begreppet peer support, men uttytt så tänker vi att det ska stå för det.
Och det är ju på sätt och vis, här i Västmanland är det ju en ny yrkesroll såklart. Men det är ju inte nytt om vi tittar, om vi vidgar liksom perspektivet. Du blev ju insatt i det här, om jag minns rätt, 2012 någon gång och fick ni som att man jobbade med peer support någonstans på andra platser om vi tittar ute i världen.
Det var ganska okänt i Sverige vid den här tiden. Jag var själv en av Sveriges 13 riksförbundsordförande inom området psykisk hälsa och vi kände inte till det begreppet. Det var ingenting vi pratade om, men genom tillfälligheter skulle jag säga så här efterhand så fick jag en ingång till och en information och kontaktuppgift till att man jobbar med peer support i Holland i så kallade flexibla ACT-team. Det är kort uttryckt öppenvårdspsykiatriska behandlingsteam. Och det där lät spännande också därför att man jobbade med en ny typ av ACT-verksamhet, nämligen flexibel ACT. Alltså jag kontaktade den här personen som jobbade som peer support i det teamet i Holland. Och fick då en möjlighet att komma dit och besöka det här teamet under en hel vecka. Och då tänkte jag så här, ska vi få det här till Sverige så behöver jag ha med psykiatrin och socialtjänsten. Så jag kontaktade psykiatripsykos på Sahlgrenska i Göteborg och socialtjänsten. De i sin tur kontaktade sina kollegor i Region Skåne bland annat. Så vi var 16 psykiatriker, socialchefer och så jag som var en hel vecka i Alkmaar där man började med peer-support i Holland en gång i tiden 2003. Och därifrån så blev det så att de tyckte inom psykiatrin att FACT var en väldigt intressant modell att jobba med. Så kom det till Sverige och jag tog peer support i Sverige, översatte den holländska utbildningen. Men såg också att den var ju liksom så specifikt inriktad mot flexibel ACT och det hade vi inte vid den tiden i Sverige. Så att jag började också resa runt i världen och titta på peer support implementeringar i Nya Zeeland, England. Och sen har jag tillsammans med min kollega Filippa Gagné-Jennetig varit tillbaka i Holland, omgångar i England och så vidare. Så att på det viset har vi skaffat oss en ganska bred bild som gjorde att vi också kunde då sätta ihop en metodanbok som heter då peer support i en svensk kontext helt enkelt. Ungefär så.
Ja. Jag tänkte Sofia, när blev du, vad ska man säga, introducerad till begreppet eller uppmärksammade begreppet peer support?
Ja, jag har ju jobbat som utvecklingsstrateg under snart 3 år i Region Västmanland. Och under hela den tiden har jag jobbat ganska mycket med frågan om att öka brukarinflytande.
Ja.
Utifrån överenskommelsen om psykisk hälsa där vi har fått stimulansmedel för det arbetet. Och i det arbetet så har vi ju tillsammans den arbetsgrupp som även du sitter med i, tittat på olika metoder för att öka brukarinflytande. Och det här var ju en av de metoder som det finns bra evidens för och som vi trodde på skulle kunna vara en bra metod att föra in i Västmanland. Så att jag har nog känt till det kanske under 2,5 år och lärt mig lite mer och mer successivt om det.
Ja, men precis. För det sprider ju sig. Vi vet ju, det finns ju flera län idag i Sverige ska vi ju säga också. 100-tal, visst är det så, Sonny, som är anställda?
Ja, ungefär i runda talet hundratal PR fördelat idag i 7 verksamma regioner och eller kommuner runt om i Sverige. Och så har vi ungefär 3 regioner på gång här nu som ska implementera.
Ja, det är jätteroligt. Jag läste att du sa i en intervju att det bästa vore om vi inte behövde peer support överhuvudtaget. Visst var det så? Hur tänkte du där? Det var ju ganska modigt sagt eftersom det var du som tog det till Sverige också.
Ja, men lite grann utifrån att då kanske också fokusera på vad är det vi menar? Varför jobbar vi med peer support när det gäller psykisk ohälsa men inte när det gäller somatisk ohälsa? För det gör vi inte på samma sätt. Och då tänker jag att bakgrunden till peer support och det behovet, det handlar om det faktumet att jag brukar ha ett exempel här att om du är på skidsemester i Sälen och bryter foten, då är det så här att du vill ganska omgående ha en funktionalitet. Du vill komma till en vårdinrättning, bli röntgad, kanske få gips, kryckor och tillbaka till jobbet efter några veckor. Men när du bryter foten i själen, då händer någonting helt annat. Då överrumplas du av en massa svåra symptom som inte ger med sig efter några veckor eller dagar. Som är väldigt allvarliga för din personlighet, ångest, depressivitet, psykotiska tillstånd och så vidare. Du överskjuts också det vi kallar för stigmatisering. Du känner en skam, en hopplöshet, en hjälplöshet. Du vet inte vad du ska ta vägen. Det här är någonting som vi vet mycket mindre än om du har brutit foten i Sälen. Då vet du ganska väl att det här kommer att gå över på några veckor. Det är inte liksom livshotande. Och det är det som är den stora skillnaden, att vi kommer också från en historisk kontext att om du bryter foten i själen så riskerar du att bli tvångsomhändertagen, tvångsbehandlad. Det gör du inte om du är dödligt sjuk i en cancersjukdom. Och det här gör någonting med hela ditt sätt att se på dig själv, uppfatta dig själv som människa i relation med andra och de vård- och myndighetsinsatser som du kommer att ha behov av. Till skillnad från om du har en väldigt svår cancer eller annan allvarlig somatisk tillstånd. Och det här gör att du blir väldigt rädd, du drar dig undan, du begränsar dig i ditt umgänge med andra för att du har så svårt att hantera symptom. Och symptomen kan variera över väldigt lång tid. Du för en kamp kan man säga mot de här symptomen varje dag för att de är så hemska. Och med tiden så förlorar du den här kampen varje dag och det gör någonting också med dig själv. Den eroderar självkänsla, självförtroende och allt det här. Så det här gör att vi måste förstå psykisk ohälsa, det brutna benet i själen på ett helt annat sätt än när vi pratar bruten fot i Sälen. För att göra någon slags liknelse på det sättet.
Ja. Precis, och då tänker du att...
Till din fråga då så tänker jag så här att om vi når dit här att med perarnas hjälp och överlag att vi minskar stigma, skamningen, det här rädslan för att prata om den brutna foten i själen, så tror jag att på sikt så kommer vi också kunna överflygla det här problemet som gör att vi får snabbare hjälp. Vi blir inte skammade, vi blir inte uppsagda som någon som har en anställning och så vidare. Det var väl lite grann dit jag ville komma, att vi på sikt kunna minska den sociala skamningen och därmed den egna skamningen, för man internaliserar ju ofta det som man möts av i samhället.
Mm. Ja, precis. Jag tänker det är såklart när man kommer med en ny idé och nu som du tog egentligen en helt ny yrkesgrupp till Sverige så måste det också ha varit vissa svårigheter och utmaningar som man stöter på liksom vid implementeringen. Vad skulle du säga, liksom, vad är dina utmaningar då när det skulle implementeras i början då när ni tog peer support till Sverige?
Jag tror att man får se det ur ett perspektiv att oavsett vad man hade tagit sig för att implementera, alltså någonting helt nytt, en ny yrkesroll, så möts det av en naturlig skepsis. Nu pratar vi dessutom om att vi skulle implementera en yrkesroll som handlade om att vi skulle återanvända personer med tidigare erfarenhet. Där vi har den här historiska kontexten att man var bedömd väldigt ofta som mindre vetande, någon som behövde låsas in på institutioner och så vidare och så vidare. Och det är klart att det var svårt för många inom vård- och omsorgsinsatser att ta till sig att skulle det här verkligen funka, så att vi fick jobba väldigt mycket utifrån den evidens som fanns från de länder som hade jobbat med det under längre tid. Det var liksom en viktig, och att vi kopplade ihop oss med den svenska forskningen som gjorde att vi kunde flytta fram positionerna sakta men säkert, ungefär så.
Och nu ska vi ju till och införa peer support här i Västmanland. Spännande projekt. Vad har du stött på för utmaningar? För nu har det ju funnits ett tag i Sverige och det har funnits cirka 20 år kommer vi fram till utomlands då. Vad tänker du att vi kommer stöta på, eller vad har vi redan stött på här i Västmanland för utmaningar?
Men det är ju lite så, vad man än ska införa för någonting som är nytt för människor, så stöter man ju ofta på lika mycket motstånd som nyfikenhet, tänker jag.
Mm.
Nu har vi ett projekt där vi ska prova peer support i två verksamheter som är väldigt positiva till det här och väldigt väl förberedda. Men det är såklart så är det så att det är många i organisationerna som inte vet vad peer support är, och det som är okänt är ju alltid lite otäckt och svårt att förhålla sig till. Så att jag tror att en av utmaningarna blir ju att sprida kunskap om vad peer support är, varför man har det och varför det är viktigt. Men också kunna ta goda exempel ifrån de verksamheter som faktiskt kommer att anställa peer support nu och sprida dem.
Mm.
Så att man ser att det inte är, det är ju någonting nytt, men det är inte någonting konstigt.
Nej, precis. Vad tänker du där, Sonny? Vad tänker du? Nu har ju prata forskning, alltså det finns ju forskning kring peer support och vilka positiva effekter. Vad ser du för utmaningar för Västmanland, liksom, om du tittar, vad brukar vara utmaningen när man introducerar i ett ny eller kommun eller län?
Lite grann på samma sätt som när vi reste runt de här första 5-6 åren och tittade på peer support implementering i andra delar av världen och så vidare, och kunde följa och vara inne på kliniskt verksamma avdelningar, alltifrån rättspsykiatri till barn- och ungdomspsykiatri, vanlig slutenvård, öppenvård, beroendebehandling och sådär. Så frågade jag ofta, ställde alltid den här frågan någonstans i de intervjuerna med läkare, psykologer, skötare, sköterskor, perar och sådär. Vad har ni sett för svårigheter, trösklar, vad skulle ni vilja ge med oss till, eller att vi får med oss tillbaka? Det var ofta, det vanligaste svaret var ungefär så här: men det är klart att det tar några månader innan det sätter sig i organisationen, hur vi ska hitta våra gränssnitt och allt det där. Och det brukar ta allt ifrån några månader och till ett halvår kanske, men sen fungerade det väldigt bra. Det var det generella svaret. Jag kan säga så också, jag ställer nästan alltid den här frågan också med handen på hjärtat. Skulle du säga till oss i Sverige att det här funkar? Gör det? Och det var alltid det självklara svaret, nej men absolut, det här är jättebra. Va? Och det tittar man också över utvecklingen i världen från Amerikas första implementering på 70-talet och framåt, så är ju det här en jätteväxande implementering. Så hade det inte haft de positiva effekterna, så hade det inte liksom funkat. Till den svenska implementeringen så tänker jag också så här, skulle jag lägga in här att jag har ju utbildat väldigt mycket personal från de första implementeringarna i Sverige, de olika regionerna, till idag. Och förra hösten så utbildade jag 300 personal inom boende med särskild service som skulle börja med P-support. Under hösten så har jag utbildat ett stort antal personer inom socialpsykiatrin i Göteborgs kommun som ska börja. Och det intressanta är att när jag utbildade personal för 10 år sedan inom psykiatri och socialtjänst, så var det en ganska tydlig försiktighet. Man var lite oroad på olika sätt och kände sig inte så trygg och sådär. Vi fick ofta komma tillbaka både 2-3 gånger och prata om implementering, praktikaliteter och så vidare. Idag med det som har hänt de sista 1-2 åren här, så märker jag att det har hänt någonting i även personalkategorins medvetande, det generella medvetandet, som gör att man säger de 300 utbildade förra hösten, i alla de grupperna så sa man bara spontant, nej men herregud, varför har vi inte gjort det här förut? Det låter ju jätteklokt. Jag märkte också att personalen då, utan egen erfarenhet, åtminstone på ytan, kunde börja prata om sin egen återhämtning från paniksyndrom, sömnstörningar, depression, och man kunde liksom prata och dela med varandra, vilket man inte gjorde för 10 år sedan. Så någonting har också hänt i takt med att vi har utvecklat och implementerat peer support, men också att vi generellt har blivit bättre på att prata om psykisk ohälsa i samhället. Kändisar, okända, allt vad du vill. Så att det är en mycket mindre resa idag att implementera peer support. Det känns mer naturligt när man kommer ut i personalgrupperna. Man är mycket mer införstådd, men jag kan sätta ord med hur man verkligen förstår den här insatsen. Och det känns jätteroligt. Då har vi gjort skillnad på något sätt tillsammans med övriga insatser på det här området. Och det känns bra. Bagage.
Men vi har träffat en personalgrupp också och jag håller nog med dig. Det intrycket jag fick var många positiva frågor. De tyckte det var bra att det kommer någon som kan komplettera med samtal och föreläsningar och så vidare. Så att jag fick den bilden du beskriver här när vi träffade gruppen i Sala, ska vi säga, där vi har varit och utbildat personalen en gång och berättat om det här då. Men Sofia, hur ser du på peer support och vad kommer den här yrkesrollen bidra med i Västmanland, tänker du?
Jag tror att yrkesrollen peer support kommer att kunna bidra med flera saker. Framförallt så är det ju en yrkesroll som i en verksamhet ska stötta personer med sin återhämtning. Och det är ju såklart det primära syftet. Och det tror jag kommer att vara väldigt verkningsfullt i det syftet. Men jag tror ju också att ha en peer support som kollega kommer också att kunna ge personalen en annan insyn i kanske hur det är att leva i den här återhämtningen. Som man kanske inte alltid har. En del har säkert en egen erfarenhet av det, men inte alla såklart. Men jag tror också att peeren kommer ju att kunna vara ett väldigt, väldigt gott exempel för personer i återhämtning. På det sättet att det finns hopp om att man kan komma tillbaka och leva inte bara ett väldigt bra liv, utan också ta med sig de erfarenheter man har fått och hjälpa andra. Mm. Och att de erfarenheterna faktiskt är viktiga. För jag tror att peer support, liksom andra metoder för att höja brukarmedverkan eller inflytande för personer med egen erfarenhet, är liksom positiva för att minska stigmat omkring. Precis som Sonny var inne på här tidigare, att man normaliserar den psykiska ohälsan på samma sätt som man gör med den fysiska ohälsan. Att ibland så kan man drabbas av psykisk ohälsa. Det är inte speciella personer som drabbas av en depression, precis som det inte är speciella personer som bryter benet, utan det kan liksom drabba vem som helst. Och vem som helst kan behöva det här stödet. Och jag tror att peer support är en av de delarna som kan göra att vi kommer ännu längre i att minska den här stigmatiseringen.
Mm. Ja, precis. Vi är lite inne på det. Den ska ju stötta och vi har pratat om återhämtande samtal och så. Men Sonny, vad skulle du säga? Vad gör en peer support då? Hur ser liksom rollen ut på en arbetsplats för en peer support?
Man får nog inledningsvis på den punkten säga så här. Det är väldigt stor skillnad på vad vi pratar om för vilken typ av verksamheter PERA jobbar. Och idag jobbar PERA i väldigt olika verksamheter. Är det boendestöd, aktivitetshus, är det en slutenvårdsavdelning? Så man måste ha med sig det i det jag tänker säga nu. Sen också är det ju naturligtvis skillnad från person till person. Man kan vara man, kvinna, samma ålder, jämförbar bakgrund, men har ändå olika symptom och förhåller sig till olika sätt och tänker om sig själv i den situationen på olika sätt. Så att det finns inte ett statistiskt eller statiskt sätt att förhålla sig till frågan, utan mer är det lite grann så här att man delar någonting väldigt ofta generellt med personer som har utvecklat en psykisk ohälsa av något slag, nämligen det här att man har mycket, ska vi säga, tankar om att är jag verkligen normal, kommer det här att gå över? Vågar jag berätta det här för mina nära och kära? Vad händer om jag berättar för arbetskamrater? Kommer det här någonsin att gå över? Man kanske får väldigt snabbt omgående problem med arbetet, ekonomi. Man behöver insatser från kommuner och region, kanske både och man är orolig för vad händer? Blir jag tvångsomhändertagen? Kommer jag bli inlåst? Om jag är förälder, blir det orosanmälan för att jag har psykisk ohälsa? Det finns så många saker som gör att man blir rädd, man drar sig undan, man säger inte alltid som det är i kontakter med vård, omsorg och myndigheter av just de här skälen som jag nämnde. Att då få träffa någon som har varit i liknande situationer av utsatthet, känslan av hopplöshet, kämpandet med symptomen, skamkänslor, allt det här. Att få höra någon sätta upp och men det där känner jag igen, jag har varit där. Och ger en möjlighet att säga så här, hur gjorde du då? Vad skulle du säga om det här? Få det här liksom nära upplevelsebaserade stödet längs den återhämtningsvägen som man då börjar anträda. Det är liksom det som peeren gör i sin vardag helt enkelt. Och sen ser det väldigt olika ut. Men jag skulle vilja säga att generellt är det så man kan förstå peerens uppgift. Och då händer också det där, skulle jag vilja säga, som som vi ser att forskningen ger vid handen, att den här personen då, patienten, brukaren, som kanske mer vanligtvis håller inom sig hur den verkligen mår, hur den kommunicerar om de här problemen, känner en artfrändskap och börjar berätta mer helgjutet, så här är det för mig, så här illa. Och det ser vi också i forskningen, att personalen kan säga att vi fick en mycket mer helgjuten bild om patientens verkliga läge. Så det hjälper också patienten att sätta ord på hur den verkligen har det, vad den behöver. Och det ger också en bättre bild till vård- och omsorgsinsatserna, hur de kan förstå den här personens behov på ett annat sätt. Ungefär så.
Jag har ju använt ordet lite brobyggare, så att den också kan funka, det du nämner nu, att den kan faktiskt få personalen mer förstående för patientens eller brukarens situation. Ja, hur tänker du om yrkes... Vi kan ju säga att vi kommer implementera till att börja med inom socialpsykiatrin då. Om vi tänker lite, vad kan rollen komma att hamna där, tänker ni? Ni får svara.
Ja, i de verksamheter vi ska implementera peer support så kommer det nog att se lite olika ut. Men det känns som att verksamheterna är väldigt öppna med vad rollen kan bli.
Mm.
Och jag tror också, lite som Sonny är inne på, att det kan också spela så väldigt stor roll vad det blir för person som man anställer.
Ja.
För såklart så har man olika saker med sig, att olika sätt att kunna förmedla de sakerna. Men jag tänker mig att tillsammans med peeren, att man kan utforma sätt som kanske inte bara är samtal, utan det kanske kan vara promenader, eller det kanske kan vara någon slags skapande, alltså någonting som också gör att samtalssituationen kan bli mer naturlig.
Mm.
Det är vad jag ser framför mig, men jag har ju bara teoretiska kunskaper om det här.
Det ser väl jag också lite framför mig, att man kan utforma det på väldigt olika sätt, och jag tänker väl att det får växa fram, det du säger, Sonja, är ju lite att det måste växa fram med den verksamheten den är tillsammans med, om jag tolkar dig rätt.
Nej, men det är jätteviktigt, och det är ju det vi pratar mycket om när vi kommer ut i verksamheten och informerar, att det här är ju inte en kompetens eller profession som ersätter andra, utan den kompletterar existerande. Och det är också viktigt, ska jag vilja säga det, att det visar också forskningen att patienter, brukare, också kan tydligt tala om på vilket sätt de förstår perens skilda uppgifter till övrig personal. Att man inte ratar psykologen, skötaren, sköterskan eller så, utan man ser den som ett komplement. Och det var, tror jag, också en väldigt avgörande faktor för att PSupport både i Sverige och internationellt har kunnat bli implementerat. För hade det landat i en ersättning, då hade vi haft en mycket annan situation. Så att det känns tryggt och bra att kunna säga det, att patienterna förstår den skillnaden och ta till sig den här kompletterande professionen på det sättet som den ska hanteras, så att säga. Och det är också viktigt att veta det här, att det är en del av utbildningen också, att man som PR inte på något sätt har hemlig information med patienter och brukare som man inte delar med övrigt team, utan man är en del av det teamet där man jobbar, socialpsykiatri eller psykiatri. Men att man är noga med att när ibland patienter och brukare säger, du, jag skulle behöva prata med dig om det här, men det har jag inte sagt till personalen, men jag kan tänka mig att berätta för dig. Då är det viktigt att PR:en säger att jag kan inte hålla hemligheter för resten av teamet, men jag kan hjälpa dig och diskutera hur vi tar en sån diskussion med teamet längre fram. Men vi kan inte få liksom information som vi inte delar med övrig personal och så vidare. Och det visar också erfarenheten att det funkar bra. Jag kan ta ett exempel här. Vi har en intervju som ligger på vår hemsida med som är publik, som handlar om Stella här i Västra Götaland, som hade en lång erfarenhet. Hon var 21 år vid intervjun som jag gjorde med henne, den är filmad och så. Där hon berättar att hon hamnade på en slutenvårdsavdelning för högkvalificerad vård på Östra sjukhuset när det gäller självskadebeteende och trauma. Och hon beskriver hur hon fick hjälp att börja prata om att hon hade ett långvarigt bensodiesmissbruk. För det var peren som började berätta när de var ute och promenerade om att hon har ju själv erfarenhet av självskadebeteende och bensomissbruk. Och då säger Stella i filmen att det var då först som jag kände att jag vågade berätta att jag har ett pågående bensomissbruk. Och peren hjälpte mig att bli modig nog att också börja prata med personalen, som gjorde att hon fick hjälp och sen kunde sluta med att använda benso, helt enkelt sätta ut detta. Och 2 år senare så är hon fortfarande i en situation där hon inte behöver använda benzodiazepiner. Så att det är ett sätt att praktiskt visa genom, på ett sätt som PRN kan hjälpa till att överbrygga rädslor, osäkerhet hos en patient eller brukare kring saker som är väldigt plågsamma och svåra om man inte vet om man vågar prata om personalen. Och.
Ja, jag tänkte precis, det exemplet var ju så bra, det handlar ju om, ja, dels har du en psykisk ohälsa, sen har du ett missbruk på det också, en samsjuklighet, och så blir det ännu mer stigma kring det, och vågar jag säga det högt? Och är jag ensam? Eller, och just få höra att nej, men det är fler som har haft samma problem.
Och ställa det till exempel visar ju också tydligt att där hon säger i filmen att jag hade inte ens berättat det för mina föräldrar. Hon hade inte kontakt med sina föräldrar. Så att det visar hur mycket stigma, skam som finns hos personer vanligtvis när man utvecklar en med eller utan samsjuklighet. Det ger en fingervisning om vilka svårigheter vi har, vilka barriärer som vi måste komma igenom för att få en verklig bild av hur är den här personens behov och verkliga läge. Va? Det ger väldigt bra, en bra bild av hur svårt det här kan vara att börja berätta hur man mår och har det faktiskt.
Vi var lite inne på det, men det är ju alltid intressant, jag tänker också för de som lyssnar nu och funderar, är peer support någonting för våran verksamhet? Vad kommer det här innebära för Västmanland? Vad visar forskningen? Du har ju varit inne lite på det, du har säkert också läst en del forskning, Sofia.
Ja, alltså, vi har ju idag 8 uppföljningar i Sverige och de visar samma saker här. Dels det här att det blir en minskat vårdbehov, att man får minskar vid behovsmedicinering, man stärker självkänsla och så vidare. Men också det här att man möjliggör den här bryggan mellan olika professioner. Vi har en studie som kom 2022 som tittar på det här med interprofessionellt lärande. Vad händer i ett behandlingstid, vårdtid, när man har en PR-support? Och den visar ju dels det här att PR-arna lär av vårdpersonalens kompetens, den medicinska, och tar till sig den och använder av den. Vårdpersonalen, alltifrån läkare till skötare, sköterskor, psykologer, tar nytta av PR-ens kunskaper och erfarenheter av återhämtning. Och det blir ett bryggande där, att man också gör det bättre och enklare för patienten att berätta om hur den har det och så vidare. Så att någon uttryckte det när man gjorde en uppföljning i Psykiatri Skåne ganska tidigt, att personalen betecknade PRN som en etisk kompass som förändrade vårdklimatet. Det blev mer återhämtningsinriktat och så vidare. Så att det påverkar på flera nivåer, både på det där från individ till individ i kamratstödjande, men också i samverkan med personalen där man jobbar och så vidare. Så att det handlar väldigt mycket om det här att man bidrar till en snabbare återhämtning, en bättre social inclusion som det kallas på engelska, och att man får en starkare självförtroende och hopp om framtiden, att man kan må bättre och komma tillbaka eller komma till ett liv som är bättre än det man har.
Ja, precis. Vad tänker du? Är det någonting du har fastnat för som du har läst där, Sofia?
Nej, det är väl precis samma sak som Sonny är inne på, som man har läst slutledningar om.
Mm.
Jag tror att man skulle kunna bli bättre på att trycka just på det här. Vilken skillnad det kan göra i en personalgrupp. För jag tror att det finns ett stort lärande att göra åt båda hållen.
Mm.
Som absolut förbättrar kvaliteten på den vård eller den omsorg som man lämnar sen.
Mm. Precis. Ja, vi har varit inne lite på arbetet runt om i världen också. Du nämnde USA, men där är väl typ, om jag minns rätt från det jag läste, cirka 30 delstater som liksom har det och jobba med peer support. Så att det är ju stort världen över. Och som du var inne på i början, Sonja, så är det ju, hade det inte fungerat, hade det inte varit komplement och hade det inte givit så positiva effekter, så hade det inte vuxit så stort. Finns det någonting mer vi behöver hämta och liksom se, om vi tittar, blickar ut hur man jobbar för övrigt runt om i världen? Är det någonting vi borde dela med oss där?
Vi har ju kontakt med peer-rörelsen i olika delar av världen. Vi har också börjat bygga ett nordiskt nätverk för peer-support-rörelsen. Så att vi har ju också nu sedan 2 år tillbaka träffas vi ganska regelbundet några gånger om året med peer-rörelsen från Island, Danmark, Norge, Sverige, de baltiska staterna, och nu kommer också Finland med här. Och vi ser ju lite grann samma resultat naturligtvis, och vi ser en språngartad utveckling, inte minst i de baltiska staterna börjar hända mycket här nu. Så att det kommer mer och mer forskning. Även den här de här så kallade randomiserade kontrollerade studierna börjar byggas på nu också. Det var svårt att mäta effekten tidigare på den här typen av implementering, men det kommer också. Vi har en stor forskningsstudie som har hållit på i 1,5-2 år nu i Sverige, där vi tillsammans med CEPI, det här forskarnätverket från Lund till Umeå universitet, har fått 25 miljoner av det statliga forskningsnätverket Forte att beforska, fortsatt under 6 års tid implementering av PSU-port i Sverige och så vidare. Så att det är en stark rörelse framåt för att koppla ihop både implementering och forskning, så att man får bra evidens på det här så, och kan beskriva de effekter som vi har sett tidigare, som vi tror kommer också bli mer förfinade i de här studierna, kunna mäta mer exakt effekter på olika nivåer och så vidare.
Om vi får drömma lite, om ni får drömma lite fritt, du kanske vill drömma om Västmanland till att börja med, Sofia. Vad befinner sig i arbetet här då, peer support? Vi kan ju ta 2030 kanske. Vad har hänt då? Nu är vi i uppstartsfas här.
Jag har lite svårt att drömma om bara peer support, om jag nu får drömma.
Ja,
tänker jag.
Du får.
Min önskan är ju att vi hela tiden, om jag främst pratar för Västmanland, tar steg emot att bli bättre på att ta tillvara egen erfarenas kunskap och kompetens i våra verksamheter. Mm. För att vi har varit inne på det många gånger när vi har pratat om de här frågorna, att jag tror att ska verksamheterna, det finns ett enormt behov av utveckling i verksamheterna, både för att höja kvaliteten men också för att vi står inför jättestora utmaningar där det kommer att finnas brist på personal, och man vet att ekonomin kommer att göra att det blir svårt att kompetenshöja personal, och då måste vi ta till all kompetens som finns.
Mm.
Och där är egenerfarnas kompetens, tänker jag, en ganska outnyttjad resurs i det här arbetet. Och vi behöver använda oss av den i alla verksamheter egentligen, men framförallt de här verksamheterna som jobbar mot personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet.
Vad säger du, Sonja, om du får drömma? Peer support eller vården i stort?
Nej, men jag tycker nog precis som Sofia här, att man skulle ha så mycket nytta om man kunde våga ta nu de stegen som jag tycker att den här implementeringen visar resultat på, det vill säga att på fler än de här sättet som peer support bör tänka, hur kan vi ytterligare utnyttja den här kompetensen? Jag tänker till exempel på utbildning inom vård- och omsorgspersonalutbildningarna som vi har i Sverige, att man skulle få med perarna där och hålla speciella utbildningsavsnitt som handlar om bemötande, förstå det här med traumatiseringen kopplat till stigma och så vidare, så att man får en bättre grundförutsättning när man går den här utbildningen till sjuksköterska inom psykiatri eller skötare, och förstå vad är de här hindren som gör att vi inte alltid riktigt känner att vi når fram till patienten. Hur ska vi förstå den här, liksom, det här skyddet som uppenbarligen finns i mötet som gör att vi inte får tillgång till personens verkliga läge och behov. Så det finns så många områden som vi också internationellt ser och som vi försöker också implementera parallellt med peer support här, som handlar om att vi till exempel vill erbjuda patienterna att perarna leder det som internationellt kallas för recovery college-cirklar, det vill säga studiecirklar med inriktning på att stärka självkänsla, självförtroende, minska självstigma. Det här är ju också jättestort i världen, och där vi har alla de här verktygen i brukarrörelsen i Sverige, men vi har fortfarande svårt att få gehör för detta. Så peer support är det första steget, men jag hoppas ju också att vi ska få pengar och möjlighet att jobba med de här delarna som underlättar ytterligare för patienter och brukare att återhämta sig snabbare och så vidare. Det är sånt som jag hoppas och tror att vi har på plats 2030, och naturligtvis många, många fler PR och sådär.
Ja, precis. Är det någonting vi inte har nämnt som vi tänker att det här måste ju lyssnaren få med sig nu om peer support?
Jag tror att för min del har jag nog sagt allt jag har tänkt mig i det här ämnet. Men det är ju, jag kan väl avsluta med att säga att det känns ju otroligt, otroligt roligt att vi är igång med det här i Västmanland. Mm. Och det känns så spännande att det äntligen ska bli av. Och att det blir av och att det blir så bra som det blir, det är ju tack vare, tänker jag, den samverkan vi ändå har jobbat upp emellan regioner, kommuner och NSPO i Västmanland, som har varit otroligt värdefull i hela det här arbetet med att öka brukarinflytande och framförallt med att införa peer support.
Ja, det ska bli kul. Har du någonting du vill skicka med också som en slut Eller har du fått säga allt, Sonny?
Ja, men möjligtvis det här då, för du var ju också inne på det, Sofia, det här med ska vi säga det hälsoekonomiska och samhällsekonomiska läget framåt här med den sjukdomsbördan. Jag tänker också så här att ju snabbare kommun med sina ekonomiska budgetar och psykiatrin kan slå sig samman och tänka så här, om vi sätter peer support på plats både inom socialpsykiatri och psykiatri som man har gjort i stora delar av världen, England, Nya Zeeland, det vill säga att när patienten har fått tillgång till peer support utifrån att den har en önskan och en egen vilja om detta naturligtvis och sen ska gå över i socialpsykiatrins insatser, vilket ofta sker inom bara några veckor, så är det jätteklokt att det finns PR i bägge huvudmännens verksamheter så att de kan knyta an och ta kontakt och hjälpa de här personerna med ofta det som handlar om att bli mer socialt aktiv, få hjälp att ta de kontakter man behöver kring om det är boendestöd eller annat som skulle påverka hela den samhällsekonomiska kostnaden för psykisk ohälsobörda. Man skulle vinna jättemycket om man tog tag i det här på allvar. Det är det jag hoppas att man på något sätt bör tänka gemensamt kommun och region i de här frågorna. Det skulle vara samhällsekonomiskt väldigt positivt att det skulle förkorta vårdtider och vårdköer. Så tänker jag och hoppas att vi når dit. Slutord från mig då. Tack.
Ja, tack. Och jag tänker också en personlig liksom också att kunna få återhämta sig snabbare. Jag menar man minskar det personliga lidandet tänker jag där också förutom insatserna då ekonomiskt som du säger Sonny. Så att ja, vi ser fram emot den här resan. Tack att ni ville vara med och berätta om era tankar. Och jag tänker att det blir en uppföljning och då förhoppningsvis sitter en peer supporter här som kan berätta om hur projekttiden i Västmanland har varit. Och till dig som lyssnat, vill du veta mer om våran podcast så går du in på www.bagagetpodcast.se. Där hittar du allt om våra avsnitt och du kan även lyssna och ta del av våra samtalskort. Tack så mycket!